Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej allihop och välkomna till Babyhjälp-podden. Idag ska vi prata om amning med en riktig amningsveteran, nämligen Marit Olanders. Marit arbetar som universitetslärare vid Malmö universitet och författare, och hon har en lång meritförteckning inom amning. Hon har bland annat skrivit boken Amning i vardagen och 2 diktsamlingar om bland annat amning som heter Modernismens spädbarn och Grogrund. I sommaren är hon aktuell med en ny diktsamling som heter Brinna i svart. Hej Marit och välkommen till Babyhjälp-podden.
Hej, tack så mycket.
Roligt att du är här hos oss.
Ja, det var jättekul att få komma.
Ja, du, jag tänkte att vi nämner det för lyssnarna att vi spelar in digitalt idag istället för i vår studio som vi brukar på grund av de pandemitider som vi befinner oss i.
Ja.
Men vi hoppas att ljudkvaliteten ska vara bra ändå. Jag tycker du har en sån gedigen amningsbakgrund. Vill du berätta lite hur ditt intresse för amning har uppstått från början?
Alltså när jag var ung så utbildade jag mig inom information. Och sen när jag fick mitt första barn och började titta på det här med amning så såg jag att där fanns det fullt med informationsproblem. Att det fanns en massa kunskap men den hade svårt att nå ut. Och där insåg jag att jag kunde göra en insats. Mm. Så jag kom med i föreningen Amningshjälpen med en gång. Och sen efter några år så tog jag över tidningen Amningsnytt och sen har jag fortsatt att skriva och kämpa för amningen.
Mm, vad fint. Vad var det för informationsproblem du upplevde fanns?
Ja, alltså, jag fick mitt första barn 96. Och det var när amningsförekomsten var all time high i Sverige, 95-96. Men ändå, så när jag hade det jobbigt på BB den andra eller tredje natten, så var det någon som tyckte, ja men då kan vi ju ge din bebis lite kokt vatten. Och det var inte den hjälpen jag hade behövt. Utan, och sen var det ju alla i omgivningen, ska hon verkligen äta nu igen? Och jag blev så irriterad på det. Mm. Så jag engagerade mig i det och sen fortsatte jag.
Mm. Vad härligt, det är vi glada för. Men då, jag vill passa på att fråga dig, vad finns det för vetenskapliga fördelar med att amma?
Hur ska jag säga? Det är ju inte ett val på lika villkor med att ge ersättning. Men i Sverige, i vanliga fall, så är det ändå så att det är ju inte farligt att ge ersättning. Men det är ju klart att det gör någonting att ge och amma ändå. Det minskar risken för mag-tarminfektioner och för infektioner i övre luftvägarna på barnet. För den som ammar minskar det faktiskt risken för bröstcancer och äggstockscancer.
Jaså. Mm. Det visste jag inte.
Nej, det är, om man ammar länge så minskar det med risken för bröstcancer med några procent om året. Så det är inte en vaccinering att man är helt immun.
Nej.
Men man får tänka att risken minskar faktiskt.
Okej. Men det här med att det skyddar mot infektioner i luftvägarna hos barnet. Mm. Hur länge då?
Allra mest under pågående amning. Men sen har man ju kommit fram till att på vissa sätt så sitter det ju kvar ett skydd långt efter. Alltså man har ju mätt, man kan ju inte, det är lite svårt det här att veta hur man ska mäta det. För du kan ju inte slumpa mor och barnpar till amning eller ej. Det är ju inte etiskt. Så det du kan göra är att gå in i efterhand och se hur blev det. Så där finns ju alltid en osäkerhet också. Men det man har sett är ju då att i alla fall under pågående amning så finns det ett skydd. Och sen verkar det sitta kvar skydd mot vissa saker långt efter man har slutat också.
Okej. Okay. Ja, det är väldigt spännande. Men det för mig, får mig att tänka på, det finns ju folk som väljer bort amning.
Mm.
Hur ser du på det?
Det är deras val. Jag är ju inte, folk vill ju gärna tänka att jag är en amningsförespråkare, men jag förespråkar faktiskt människors fria val.
Mm.
Ja, vem är jag att döma olika familjers olika situationer?
Ja.
Sen kan jag berätta hur amning fungerar. Jag kan berätta om vad bröstmjölk gör och saker. Men sen ligger ju valet hos föräldrarna.
Mm.
Och de kanske får väga in andra saker som inte jag vet om. Så
ja, man har oftast inte hela bilden.
Nej.
Och det är oftast inte svart eller vitt heller med saker och ting och beslut.
Nej. En av mina första amningsrådgivningar när jag hade blivit hjälpmamma, som det heter i amningshjälpen, var en kvinna som alla hade sagt till henne att hon måste sluta amma för att hon hade så stora problem. Och så skrev hon till mig, måste jag det? Och jag bara, nej, du kan göra så här och så här. Det är svårt, men det kan gå och förklara det. Och sen skrev hon tillbaka och då hade hon slutat amma i alla fall.
Ja.
Men jag vill tacka dig, sa hon, för du gav mig ett val.
Mm.
Då kände jag inte att jag måste göra det, utan jag kunde välja det.
Precis. Ja, men det är fint.
Mm.
Du, Marit, hur får man egentligen amningen att fungera när man har liksom en helt nyfödd liten bebis?
Ja, det bästa är ju om man kan ha läst på innan bebisen kommer förstås. Så att man vet hur amning fungerar, hur brösten fungerar, hur barn fungerar. Så man kan det. Men sen när man har bebisen på sitt bröst så är det ju att titta mycket på hur bebisen gör. En nyfödd bebis som inte är påverkad kan ju själv krypa fram till bröstet och ta tag och börja suga. Och gör det ofta på mindre än en timme efter den har kommit ut ur magen. Och sen är det att lära sig bebisens signaler. Hur den söker, att den kan öppna och stänga munnen, rör huvudet fram och tillbaka. Nu visar jag i webbkameran här, det ser inte ni andra. Eller bara ser att när bebisen har sovit och att den vaknar. Och att man tänker att en vaken bebis är en hungrig bebis. Och att man lägger bebisen till bröstet så fort den ger minsta signal. Och om den andra föräldern håller barnet att när det börjar signalera amning att man inte försöker avleda eller göra något annat utan till bröstet med en gång. Och låter det stanna där så länge hen vill. Det är det ena. Och det andra är ju då att barnet har en effektiv sugteknik. Att det har ett stort tag om bröstet och kommer åt alla mjölkgångarna där innanför och kan få ut all mjölken.
Och det är en övningsfråga, eller?
Det är mycket en övningsfråga. Man får titta på hur andra gör. Man kan känna sig väldigt hudlös och sårbar efter förlossningen. Så att man behöver mycket hjälp och stöd av andra också. Och folk som ger en bra stöd som man känner sig styrkt av. För de här som kommer och sprider misstro som jag också hade runt mig en gång i tiden och tvivlade på ens förmåga. De får man försöka stänga öronen för. Och lyssna på dem som får dig att växa och får dig att tro på dig själv, dina bröst, dina barn eller ditt barn.
För någonting, jag har ju bara ett barn och när vi låg på BB så var jag så chockad över hur, alltså vilken dygnet runt verksamhet ändå var med amning. Det hade ingen förklarat för mig.
Nej.
Hur kommer det sig att det blir liksom, jag tror inte jag är ensam nämligen, alltså hur tror du det kommer sig att det blir som en sån chock?
Ja, det har jag tänkt mycket på. Mm. Och jag tycker amning är så nertystat i samhället. Och att det är någonting som kvinnor bara förväntas kunna utan vidare. Men vi människor funkar inte så. Vi behöver lära oss. Vi behöver se det omkring oss när vi växer upp och som tonåringar och hålla barn och se hur det funkar. Så jag har ju försökt att sprida information. Jag har hållit på i över 20 år. Men jag ser ju att det är samma okunniga frågor hela tiden.
Är det märkligt?
Ja. Men jag skriver ju om det i amning i vardagen också. Att jag bara tolkar som att det finns en stor likgiltighet. Och plus också att de många som jobbar med det, för dem är det en känslig grej också. De har själva antingen blivit ammade eller ammat. Eller de har haft barn. Och så fungerar det inte. Och då gick det ju med flaska också. Det är väl inget fel på mig som har fått flaska. Det är väl inget fel på att min fru har ätit flaska. Alltså man får ett eget försvar också. Och det ställer sig i vägen för relevant amningsinformation. Och, ja, men barnen överlever ju ändå. Nu ska du vara tacksam. Ja, men jag är inte det. Jag vill ju amma.
För det blir ju ett stort personligt nederlag om man inte får det att funka samtidigt också. För det känns, samtidigt som vi har då den här likgiltigheten som du nämner, att det är lite också en, kanske lite av skuld, alltså på något sätt skam, att man ska till orden.
Ja.
Men det är skambelagt att man inte får amningen att funka.
Ja.
Så upplevde jag det i alla fall när jag fick trassel med min amning.
Mm. Oh ja. Och där är det ju lite damn if you do, damn if you don't. Att du ska klara det bara lite sådär, men ingen ska kunna hjälpa dig. Det.
Men du, det talas ju om olika amningsställningar. Vad finns det för olika ställningar egentligen?
Ja, det är ju egentligen fantasin som sätter gränser. Och huvudsaken är ju att barnet ligger med hela sin kropp vinkelrätt mot bröstvårtan. Att barnet inte vrider på nacken eller behöver vrida på huvudet för att nå bröstet. Sen kan ju bröst vara allt från pyttesmå till jättestora och producera lika mycket mjölk ändå. Men beroende på var bröstvårtan pekar är också hur du lägger barnet. Så du kan ha det, många har dem liggande i famnen och då ska det ju inte ligga med platt på rygg i knät då, utan på sidan. Så att barnet har sin bröstkorg mot den ammandes bröstkorg. Det är en annan är att, att barnet ligger med huvudet in mot mitten på mammans kropp och kroppen utslängs med hennes sida som en amerikansk fotboll eller rugbyboll, så att man kallar det för rugbygrepp.
Okay.
En tredje är ju att man ligger och ammar på något sätt och att man ligger ligger på sidan och barnet ligger på sin sida. Så det finns lite olika. Det man ska tänka på är ju att barnet får ett stort och bra tag som inte gör ont. Och som inte gör att bröstvårtan blir klämd eller tilltryckt under amningen. Det kan man kolla när barnet släpper taget om bröstet och om bröstvårtan är rund och pekar åt samma håll som vanligt. Och man känner efter att, alltså i början gör det lite ont, det gör det. Men det ska ju inte göra värre ont än förlossningen, till exempel. Då är det något fel. Men att det känns okej sen. Och gör det inte det, då får man jobba med taget.
Vilken amningsställning skulle du vilja säga är lättast att börja med? Är det bara formen på bröstet som styr det?
Det styr en hel del. Många tycker ju det är lättast när de ser vad som händer också. För många är ju det vanliga väggreppet att man sitter med barnet inte i knät men mot sin bröstkorg på tvären liksom. Och för en del, men den allra första amningen för många är ju i sjukhussängen på förlossningen. Och då ligger man ju upphallad i några graders vinkel och har barnet uppe på sin bröstkorg som kallas för laid-back-amning. Och där har ju barnet väldigt stor rörelsefrihet och kan röra huvudet upp och ner och rikta in sig. Så ofta är det den allra första amningen. Men sen är det ju ofta ett vaggreppet som passar för många. Har man stora mjuka bröst så att man inte ser sin egen bröstvårta så kan man antingen hålla ena handen under bröstet eller lägga någonting under en ihoprullad liten handduk eller ett örngott, någonting så att det kommer upp. Vissa tar partnern till hjälp, andra ammar framför spegel och allt det där kommer gå automatiskt sen om man väl kommer in i det. Men det är ju mycket finlir i början då.
Men finns det bröst då som är sämre utformade än andra för amning?
Vi vill ju inte använda det ordet. Men det är ju svårare om man har helt plana bröstvårtor eller bröstvårtor som pekar inåt. Men då finns det ett slags hjälpmedel som suger ut bröstvårtan ändå. Som man kan sätta på. Dels någonting, en specialgrej finns, men sen finns det också någonting som heter amningsnapp som är som en sugpropp som sitter på bröstet. Ibland kan de vara lite snabba med att dela ut amningsnappar på BB och man kan fastna i det att barnet vill inte ta bröstet utan amningsnapp. Ibland behövs det, ibland hade det hjälpt om bara personalen hade suttit med och hjälpt en kunna ta sig den tiden och hjälpa en utan. Men en del barn, till exempel en del för tidigt födda barn, behöver den här amningsnappen som är av silikon, tror jag den är, som är lite hårdare, som ger en starkare signal in i munnen på att det är amma barnet ska. Så ibland är det nödvändigt, ibland kanske är onödigt. Ibland får man ha den här amningsnappen flera veckor, ett par månader innan barnet vänjer sig eller tar bröstet utan. Men så är det för många, men inte den enda i världen. Och det kan gå bra ändå.
Det kan det.
Mm. Absolut.
Men du nämnde att det finns en annan specialgrej utöver amningsnapp.
Ja, ja, och nipplet är ju något varumärkesnamn som kommer farande här. Det var länge sedan jag tänkte på det. Mm. Men det finns en grej som hjälper till att dra ut plana eller inåt riktade bröstvårtor. Men sen alla som har träffat en liten nyfödd bebis känner ju vilken otrolig kraft där är i deras sugtag och att de kan suga på ens näsa eller kind och att de suger rejält. Så alltså det naturen löser mycket ändå.
Mm.
Sen är det ju saker
och annat finns det hjälpmedel.
Ja. Sen är det ju saker med barnets anatomi som också kan vara svårt också. Det kan vara, alltså om barnet har läpp eller gomspalt så kan det vara svårt att få till. Och då får man vända sig kanske till en amningsmottagning och få hjälp. Och en del som är mycket uppmärksammat nu de senaste åren är om barnet har stramt tungband. Den här strängen som går från undersidan av tungan och ner till botten av munnen. Om den är kort eller stram så kan barnet ha svårt att sträcka ut tungan. Och när ett barn ammar så ska tungan ligga ut över undre tandraden och ut nästan över underläppen. Och vid amning så jobbar ju barnet aktivt med tungan. Och man ser också på att amning fungerar att barnets tinning rör sig. Det gör det inte när det suger på en nappflaska. Det är en helt annan sugteknik.
Intressant.
Mm.
Men vad kan man göra åt kort tungband till exempel?
Då får man vända sig till vården. Det finns öron-näs-halsläkare som klipper det i värsta fall. Mm. Och på en nyfödd är det ett väldigt litet ingrepp. På ett äldre barn är det ett mycket större ingrepp. Men det är ju också okay. att man kan ju behöva det senare. En del barn får tungband klippta i samband med att de börjar prata och att inte talet fungerar riktigt.
Ja. Vad är det då som styr själva mjölktillgången?
Flera olika saker. Det första är att moderkakan lämnar kroppen i samband med förlossningen. Moderkakan utsöndrar hormoner som hämmar mjölkbildningen. Så när moderkakan föds ut så får det här fritt spel och då börjar den här första mjölkbildningen när man får mycket mjölk på en gång. Men för att det sen ska fortsätta hålla igång så måste barnet suga. Det är barnets stimulering av brösten det som gör styr nybildningen. Ju mer barnet suger, desto mer mjölk bildas. Och då med ett effektivt tag också.
Så efterfrågan styr produktionen helt enkelt?
Efterfrågan styr till, ja. Mm. Och det är därför vi uppmuntrar det här som är jobbigt att amma ofta i början. För varje gång mjölk lämnar brösten så sjunker ju trycket i mjölkgångarna. Och när trycket sjunker i mjölkgångarna då får kroppen starkare signaler för nybildningen. Och när man har, och många tycker det är lite härligt så i början när de har lite spända bröst och det känns nu har jag mycket mjölk, men det är inget bra tecken att ha spända bröst för det är en signal att dra ner på produktionen.
Okej.
Så man ska ha, alltså i början får många lite spända bröst eller mycket spända bröst. Men sen blir de mjuka och det är inte ett tecken på att mjölkproduktionen minskar utan det är ett tecken på att den fungerar.
Okej. Mm. Och sen så har du ju nämnt det här med greppet, att barnet ska ha ett bra tag. Mm. Om man har svårt att få till det, vad kan man göra då?
Titta på filmer på YouTube. Kom med i Amningshjälpens Facebookgrupper och kolla. Alltså det finns en massa både bra och dålig information på internet så man måste ha hjälp att sålla lite. Men nu finns ju mycket på film och man kan se hur det ser ut och man vet vad man ska leta efter. Eller om man kan få hjälp på sitt BB eller sitt BVC eller av en hjälpmamma i Amningshjälpen.
Men hjälp finns att få helt enkelt.
Absolut. Och hör man något jättekonstigt när man har fått sitt barn som låter att det här tror jag är märkligt. Ja, men kolla med någon annan då.
Du vill kolla.
För det cirkulerar ju en massa... Ja, dubbelkolla. Det cirkulerar ju en massa myter och konstigheter. Och då, plus att man ska tänka på att det finns ju de som tjänar pengar på att man inte ammar. De som gör ersättning och nappflaskor, de är ju inte intresserade av att stötta någon amning.
Nej, det är helt sant. Men du, hur vet man då att barnet får i sig tillräckligt med bröstmjölk?
Ja, det finns ju... Det uppenbara tecknet på att barn får i sig tillräckligt med mjölk är att de går upp i vikt, förstås. De minsta barnen. Men sen är det ju inte alla barn som växer på beställning. Och om barnet inte går upp så jättemycket i vikt eller stannar av i vikt och det kanske tar tid innan det vänder i vikt efter förlossningen så kan man ändå titta på några andra tecken. Och ett är ju då att ens bebis är lite vaken och alert, att den vaknar av sig själv och vill amma. Och att och det är helt okej att vara lite gnällig också. Det är inte farligt för en bebis att vara gnällig. Jag tror att det är ett överlevnadstecken att lite gnälliga bebisar har haft en fördel i evolutionen, att då har de blivit ammade. Det är inte ett självändamål att sova hela natten, tyvärr.
Okej. Vad menar du då?
Alltså man kan sova på natten, men barn behöver vakna till och ammas flera gånger per natt.
Okej.
Det är bra för barnen att vakna till. Det är inte bra att sova sammanhängande för länge. För de här små uppvaknandena verkar vara ett skydd mot plötslig spädbarnsdöd.
Jaså. Men då väcker man barnet själv om barnet sover?
Om man har ett barn som står stilla i vikt, så ja, inte sova 8 timmar i sträck. Det skulle jag nog inte säga. Men annars så är det ju att de flesta barn har ju en sån dygnsrytm att de stiger i vakenhet och så ammar man dem och så somnar de om igen. Och att amning är väldigt sövande för små bebisar. De vaknar till och vill ammas och sen somnar de i regel om igen om de får det.
Mm.
Mm. Sen är det ju att man får titta i blöjorna. Den första månaden efter att bajset har gått, först är bajset så här grönbrunt och sen ljusnar det och blir någon slags gul, senapsgul färg. Och den första månaden ska barn gärna bajsa varje dag. Och sen kan det bli mer sällan. Men en bebis som inte växer så mycket och inte bajsar varje dag, där hade jag försökt att trissa upp amningen genom att amma oftare, och det finns fler knep att ta till om man behöver det.
Mm.
Och sen är det ju även kiss sen, att barn ska ha en 5-6 rejält tunga blöjor per dygn åtminstone. Många har mycket mer. Och det ska vara färg- och luktlös kiss. Är det så att det är färgat och luktar, och ännu värre om det börjar bli kristaller, det är ett barn som behöver mycket mer mat och vätska.
Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mm.
Okej. Okay. Hur är det med mjölken? Annars kan den ta slut i bröstet?
Nej, den fylls allt. Ja, alltså, flera år efter att man har slutat amma så är det ju inte mycket. Men inte under tiden man ammar. Ett ammat bröst är aldrig tomt.
Okej. Okay.
Så fort mjölk börjar lämna bröstet så går det nervimpulser upp till hjärnan faktiskt som styr mjölkbildningen. Och så sätter nybildningen igång. Så det är ju inte så att bröst är slutna behållare som nappflaskor, utan där ammar man ett bra tag så nybildas ju mjölk under tiden man håller på och ammar.
Vilken häftig grej.
Ja, ja det är det. Ja,
helt fantastiskt.
Ja.
Men skulle du då vilja säga att det är viktigt att man ammar var tredje timme?
Nej.
I början och hur länge då?
Nej, inte. Nej. Nej. Titta inte på klockan, titta på ditt barn. Det här med var tredje timme älskar vad de säger. Och många säger minst var tredje timme. Men sen är det den här tiden som folk hör. Och jag säger the sky is the limit. Du kan amma var tionde minut. Bara poängen är titta på ditt barn. Vill barnet amma, låt det amma. Låt det stanna vid bröstet så länge det vill. Släpper du första bröstet av sig själv och fortfarande är vaken så är det andra bröstet. Vill den fortfarande mer, lägg tillbaka den till första igen. Sen kan man hålla på så flera gånger, särskilt om kvällarna.
Mm.
Kan det bli så? Och det är inget fel, det är inte meningen att barn ska vara effektiva. En del är det. En del kan ligga hur länge som helst. Blir det jättekonstigt länge, då kanske man får se över taget. Men det tar mycket tid. Mitt tips där är ju att man lär sig att amma med ryggraden. Så vi säger att man lär sig att multitaska. Att man gör saker under tiden man ammar. I början behöver man vara jättefokuserad på vad man gör. Titta på barnet hela tiden. Har barnet det bra ett tag? Men sen efter ett tag så kan man börja läsa. Kolla i telefonen. Titta på film. Resa sig upp och gå iväg. Jag har stått och lagt upp varor på bandet och betalat hela vägen och packat varor igen i kassan på ICA och ammat.
Mm. Det kallar jag verkligen för effektiv multitasking.
Så, men då ammar man ju liksom när som helst och var som helst utan att tänka mer på det.
Mm. Men så man följer barnets signaler helt enkelt och ammar på signal.
Ja.
Men hur länge gör man det? Får man in någon rutin med tiden? Eller hur funkar det?
Ja, det gör man ju. Både man själv och barnet lär sig ju hur amningen fungerar. Och sen är det ju upp till en själv. Många tycker ju det är okej att vara tillgängliga hela tiden de är föräldralediga. Alltså tillgängliga för amning och andra vill mer begränsa. Men då är det så fort du börjar tänka i termer av att begränsa amning så har du ju en risk att mjölkproduktionen minskar. Så även om man ser andra halvåret, man har mätt vad är det som gör att kvinnor slutar amma barn som är mellan 6 och 12 månader. Och då är det ju för lite mjölk uppger de flesta. Det är den vanligaste anledningen till att man slutar amma fast man inte ville då.
Okej. Okay.
Och för lite mjölk blir det när du ammar för lite.
Så det är helt enkelt det handlar om?
Ja. Ja.
Mm. Men du, jag tänker när man väl sitter där och ammar. Hur länge ska man amma vid varje tillfälle? Ska man räkna minuter eller?
Nej, titta på barnet. Det är alltså barn gör otroligt olika. Och sen gör ju samma barn olika vid olika amningar också. Och det gör ju vi när vi äter. Jag menar, jag satt här och tog ett glas vatten innan. Och sen när vi är klara, eller ikväll kanske jag ska äta middag med min man. Och det kommer jag sitta mycket längre och hålla på. Och någon gång tar man en chokladbit eller ett äpple eller en macka. Så det är också olika från gång till gång hur länge. Men sen är vissa barn snabbammare och vissa ligger och ligger och ligger. Mm. Så det går inte att säga någonting. Titta, se på barnet.
Jag förstår.
Acceptera att barn är olika.
Mm. Men du, hur länge tycker du då att man kan amma ett barn? Hur länge kan man göra det?
Man kan amma så länge barnen vill. Det kan vara, och det kan vara upp i åldrarna. Jag har ju träffat barn på 6-8 år som fortfarande har ammat.
Jaså. Mm.
Inte många. De flesta barn slutar av sig själva mellan 3 och 5 års ålder. Men Men det är inget farligt och det är inget att man ska skämmas för, och det är inget barnet behöver skämmas för, utan vissa håller på länge bara. Om de får.
Jag tycker det är så intressant, för man får ju höra det att från ett halvårs ålder på barnet så är det viktigt att då börja testa lite med mat, med små smakportioner. Och redan från 4 månaders ålder kan man egentligen börja med det som heter smaksensationer. Det är ju som ett litet kryddmått då. Och man pratar mycket om att barnet behöver då sen vid 6 månaders ålder högre halter av järn. Och att detta inte tillgodoses med bröstmjölken. Vad har du att säga om det?
Att det stämmer i princip. Men sen är det också det att vid 6 månader så är ju många barn, då börjar ju de bli redo för att äta. Och jag brukar poängtera den sociala sidan av ätande. Mitt yngsta barn var 6 månader minus 1 vecka. Då blir det 5 månader och 3 veckor. Då stod jag och åt en macka och hade honom i famnen. Då tar han min macka och så tar han ett eget bett. Och hade inte varit intresserad av mat innan. Så det är liksom, och då har man ju med sig barnen vid matbordet, om de sitter i egen stol eller om de sitter i föräldrarnas knä. Och att de får ha mat inom räckhåll och bara testa sig fram och vara med, det är ju, alltså barn älskar ju att stoppa saker i munnen och uppleva nya smaker och konsistenser. Och då hänger ju det här med järn och allt det med också. Så det är inget eget ändamål att sikta på att hela mig i ett år. Det blir inte bättre på något sätt. Men man behöver ju inte heller ha panik om ens barn är 6 år och 1 vecka och totalt ointresserad av annan mat. För de flesta kommer det ändå.
6 månader och 1 vecka menar du? 6 år för
du? De äter ju annan mat också.
Precis.
Nu ska vi krossa myter med amning av äldre barn här. Att de äter ju annan mat också. Men de har ju amningen som kontakt med föräldern. Och gos för att somna och somna om. Och kanske som tröst.
Men så det gör ingenting om barnet är nyfiket på mat helt enkelt vid ett halvårs ålder.
Nej.
Man kan ändå fortsätta, och blir det en helamning då egentligen? Om barnet...
Helamning är ju amning och D-droppar bara. Men det blir ju en delamning. Delamning behöver ju inte vara amning och ersättning. Delamning kan vara amning och fastföda.
Okay.
Och om man vill fortsätta amning så kan ju det vara den långa amningstiden. Helamningsperioden blir den här lilla parentesen i början som är ganska så pliktfylld ändå. För det kan kännas tungt att försörja barnet helt och hållet med mat. Men sen delamningen, då blir det mycket mer lättsamt och barnet äter annan mat och ammar för att komma till ro som en liten mikropaus. Om man är på resa och allting smakar konstigt, ja, amma istället.
Men det här tycker jag är intressant, för då nämner du ju tidigare att så fort man liksom börjar ge annan föda så har man ju risken då att mjölkproduktionen minskar.
Ja.
Hur får man då ihop en fungerande delamning? Hur kan man få det?
Barnen blir ju mer robusta också. Så efter food before one is just for fun, säger man nu för tiden. Så att många ammade barn som är under 1 år, de äter annan mat, men de äter ju inte så himla mycket kanske. Och förr fanns det massa menyer hur mycket barn skulle äta hela dagen, och frukost och välling och macka och puréer. Och så skulle de då amma 200 ml morgon och kväll. Och om man bara ammar 2 gånger per dygnet, så får man inte ur sig 200 ml på ett tillfälle, för då har mjölken minskat så mycket. Men om du ammar på som vanligt och sen så när det är dags för mat, ja, då sätter vi oss vid bordet och så äter vi där. Och sen när barnen blir över 1 år, då blir de ofta mer tåliga, att de, även om det inte kommer lika mycket mjölk, så fortsätter de att amma i alla fall. Och det är ju inte bara för dem heller, att någon gång så går det ju över att de blir inte mätta, de får inte sin mat från amningen, utan barnen ser nu också amningen som goset. Många barn som kan berätta om det, berättar att de älskar smaken på bröstmjölk. Det är lika gott som choklad och bättre än glass, har barn sagt till exempel. Och har så att amningen fyller ju många behov mer än bara maten.
Men när skulle du vilja säga då att man egentligen kan börja komplettera amningen med annan kost? Är det bara på barnets signaler eller hur bör man tänka?
Alltså jag stöttar ju WHO:s rekommendation om helamning i 6 månader. Och för det har ju WHO visat att bröstmjölken räcker normalt som enda föda till 6 månader. Och det är klart att man kan testa små smakprov innan, men alla barn uppskattar inte det. Och små barn har en reflex med att när det kommer in någonting i munnen så stöter tungan ut igen. Och har barnet den reflexen så är det ju rätt så meningslöst att försöka liksom lirka i det mat, utan då är det inte redo. Sen vid 6 månader så är inte den reflexen kvar ofta. Efter 6 månader, och då är barnet mer socialt och mer börjar få tänder. Och det här att ta saker och föra dem till munnen och stoppa in dem i munnen och lämna dem där.
Hur är det när det är varmt ute? Vi närmar oss ju sommartid nu. Måste man komplettera amningen med vatten då om barnet är varmt?
Nej, inte ens i tropikerna. Bröstmjölken räcker. Sen är det också det att beroende på hur barnet ammar så kan det styra om den får magrare mjölk eller fetare mjölk.
Okej.
Okay. Så om den första mjölken som kommer ut ur bröstet är normalt lite magrare och mer läskande, och är barnet bara lite törstig så kanske den bara närmar en liten stund i år. Men om den är hungrigt så fortsätter den, och ju tommare bröstet blir desto mer kommer fettet in i bröstmjölken.
Okej.
Och mätar på lite där på slutet.
Så barnet styr fetthalten också?
ja, till viss del. Ja.
Men så inget vatten behövs?
Nej.
Intressant.
Och man ska inte ge helammade små bebisar vatten, för det tar upp onödig plats i magsäcken. Barnet behöver sin bröstmjölk.
Ja.
Lita på barnet. Och för de allra minsta så är det också så att vatten en varm dag kanske inte är rent.
Kan det vara.
Det är också även... Mm. Alltså,
ja, men det är helt sant. Så kan det ju vara. Jag tänker sen på det här med bröstpumpning. Hur ska man få det att funka?
Först ska man ju fråga sig, behöver jag hålla på och mjölka ur? För det är ju ändå att det blir en obalans. Så länge bara man ammar på barnets begäran och bara gör det, så är ju bröst och barn alltså finkalibrerade på varandra när de har kommit in på det. Börjar du då pumpa så kommer du att få en större produktion då. Då kommer du ju göra mer mjölk än vad barnet gör av med just då. Får man vara beredd på. Och det kan funka bra för många, men ibland skenar det iväg och man får en så här kopiösa mängd av mjölk. Och då kan det vara att pumpning har varit en bov i dramat där. Annars så funkar det så att ge ifrån sig mjölk är en betingad reflex. Så att man ger ifrån sig mjölken på barnets sugande. När man ammar, först har barnet sug och så väntar den ett tag. Och så sug igen, och sen kommer ju utdrivningsreflexen då. Och då formligen sprutar ju mjölken in i barnets mun. Och om man handmjölkar så kan man ju se de här långa strålarna som går iväg om man, när utdrivningsreflexen kommer igång. Det är ju en sån här glatt muskulatur som sitter runt mjölkgångarna som pressas ihop, och då sprutar mjölken ut. Och hur väl man lyckas ge ifrån sig mjölk till en pump är individuellt. Jag har aldrig varit särskilt bra på det. Enda gången jag har pumpat några större mängder var när jag låg på sjukhus och var nyopererad och hade mitt yngsta barn ammat fortfarande. Annars så har jag ju aldrig fått mer än 20 ml i en pump och har inte behövt det heller. Men de flesta som då kanske som hamnar på neonatal för att de har för tidigt födda barn, de flesta lyckas lära sig att ge från sig mjölk till en pump. Är man på neonatal eller man behöver ge sitt barn mat via urmjölkad mjölk på något sätt, så är det något man kan lära sig. Det är ju bra. Det hormon som styr mjölkutdrivningen heter oxytocin. Och det är så här lugn och ro-hormon. Så att det är svårare att ge ifrån sig mjölk om man känner sig stressad och orolig. Inte omöjligt. Kvinnor har amnat i krigstid i alla tider. Men man kan behöva liksom så där, ta några djupa andetag. Någon som kanske ger en massage i nacke och axlar. Eller tänka på någonting som gör en avkopplad. Tänka på en ko som mjölkas, tänka på ett vattenfall för att kunna ge ifrån sig mjölken.
Vissa menar på att man ska titta på en bild på barnet så, samtidigt som man det kan funka.
Ja, det kan funka. Och bild, alltså jag har sagt i flera år nu när vi har massa moderna telefoner, så filma ditt barn. Så du hör ljud, dess ljud också.
Att det kan funka. Men så det är ändå inte en metod som funkar för alla.
Nej, och det är någonting man behöver lära sig. Och också försöka trycka undan så här stress och oro och otillräcklighetskänslor. Och lita på sig själv. Och det kan vara jättesvårt. Man kan behöva mycket stöd både av sin partner och andra runt omkring sig där.
Mm.
Så jag brukar, när jag ser folk på stan som mamma, så jag brukar ändå så här nicka lite uppmärksammande och lite tummen upp i smyg om det är...
Ja. Du, hur är det sen när man går tillbaka till jobbet?
Mm.
Hur löser man då amningen på ett bra sätt?
Det beror på hur gammalt barnet är, hur mycket annan mat det äter. Men de flesta fortsätter ju att amma när de är tillsammans med barnet. Man ammar när man skiljs och man ammar när man träffas igen. Och så medan man är iväg och jobbar så äter barnet annan mat. Börjar man jobba heltid med ett litet spädbarn eller man... Jag jobbar på universitet och det är många som fortsätter plugga direkt efter de har fått barn. Och att partnern är föräldraledig då. Ja, då får ju partner och barn finnas i närheten så att man kan amma när man kan.
Mm.
Ja, och, eller om man kan gå och mjölka ur och ha med sig den mjölken hem och så ger partnern den nästa dag.
Mm.
Det är mycket jobbigare än att vara hemma själv, men det går ju.
Det går att lösa.
Ja.
Mm. Vilka myter skulle du vilja slå hål på med amning? Vad är viktigt för dem som lyssnar och veta i det avseendet?
Ja, det är inte så enkelt att man kan eller inte kan amma. Amma är någonting man behöver lära sig. För de flesta funkar det inte av sig själv från början. Utan de flesta behöver hjälp. Väldigt många har lite problem med sår, lite problem med taget, lite problem med mjölkstockning. Nästan alla råkar ut för någonting någon gång. Det är en. Och det hänger också ihop med det här att man tror att mjölkproduktion är något statiskt. Så jag avråder ju från napp den första månaden. För att det har visat sig att då behöver barnet suga på bröstet för att hålla igång mjölkproduktionen. Sen finns det ju många myter om att fortsätta amma då, att mjölken tappar all näring vid 6 månader, och det är ju bara inte sant. Mjölken fortsätter att vara sammansatt på samma sätt. Det som händer är att helammade barn över 6, om barn inte får annan mat när de är över 6 månader, är att de kan få för lite järn. Men nu när man har börjat med den här sen avnavling, så att barnet får sitt blod genom navelsträngen innan navelsträngen klipps, gör ju underverk för barnets hjärnvärden, har jag förstått.
Okay.
Så att det är ju en hjälp. Och sen har ju barnet hjärndepåer med sig från födseln under hela amningsperioden. Men mjölken fortsätter vara densamma. Om du så ammar i flera år, så är det bra kvalitet på mjölken. Det är snarare så när barn ammar lite mindre i taget att den blir fetare om något.
Okay.
Och apropå det så är det ju då det här med barn som vill amma hela kvällarna. Och det är inte heller ett tecken på att man har för lite mjölk eller att det är något fel på mjölken, utan det är någonting annat och vi vet inte vad. Barn vill amma mycket på kvällar, men när man mäter kvaliteten på mjölken så är den faktiskt fetare kvällstid. Just för att man ammar så ofta, brösten är inte fulla med mjölk utan där är lite tryck in i mjölkgångarna och då kommer det ut fett.
Mm.
Mer fett. Det är en, vad kan vi mer ta? Ja, vi kan ju ta det här som ett barnmatsföretag säger att det är normalt att amma 5 gånger per dygn. Det är det inte. Få mirakelkvinnor som lyckas, och mirakelbarn för det båda, det handlar om som klarar att hålla igång en helamning på så lite som 5 gånger per dygn. Tro inte på dem. De säger 5 till 8 gånger. 8, ja då är vi på var tredje timme. Det är lite för människor.
Mm.
Människor är det djur av alla däggdjur som är designade för att amma som oftast. Jag tror att det beror på att vi är så sociala. Att amning är en del i den sociala kommunikationen mellan mamman och barnet.
Mm.
Vad ska man säga? Och samma barnmatsföretag brukar säga att en full mage är ett tecken på, eller hänger ihop med lång nattsömn. Och det är inte heller sant. Det är rent ljug. Det finns en berömd, jättebra forskningsstudie från Australien där man tittar ett barn som åt 35 milliliter, det är pyttelite, det är 2 matskedar med en liten topp på. Sov 8 timmar i sträck efter det. Och ett annat barn åt 175, det är alltså nästan 2 deciliter, och vaknar efter en timme eller 2 igen. Så det hänger inte ihop det där.
Nej.
Det är någonting annat.
Har du några fler myter vi skulle ha kvar?
Ja, jag ska tänka här lite. Alltså jag måste ju prata lite om amning av äldre barn också, känner jag där. Och där finns det ju gott om myter att det är mammorna som gör det för sin egen skull. Att det är lite incestuöst, och det är ju en fruktansvärd förolämpning. För att det är lite utanför normen fortfarande. Och det är absolut inte för ens egen skull, utan man fortsätter ju amma för att ens barn visar att det tycker så mycket om det. Och man gör det ju trots att man vet att många tycker illa om det och inte drar sig för att säga det heller.
Mm. Det låter väldigt märkligt att man kommer med den starka anklagelsen.
Ja, ja, jag har varit med om det.
Mm.
Ja, det är väl lite incest det, alltså, när jag har med en 3-åring. Så, jaha, nej, inte ett dugg. Det bara visar ju hur skruvat vårt västerländska samhälle är, där brösten bara står för sex och inte för bebisens mat och gos.
Mm. Mm, en tankeställare.
Mm. Ja, ännu fler myter. Oh. Att en flaska på kvällen ger mer sömn stämmer inte. De föräldrar som delammar sover minst och sämst. Föräldrar som helammar sover bättre, och föräldrar som bara ger ersättning sover mer sammanhängande.
Mm.
Men en flaska på kvällen, nej. Och sen så skriver jag det i grupp, och så skriver jag alltid någon annan. Ja, men för mig var det så. Ja. Men det man har sett i forskning är att 3/4 mindre sömn i genomsnitt med delamning med den här flaskan på kvällen.
Mm.
Så det är ju, och där ska man hålla isär 2 olika saker. För om du har ett nyfött barn som du ger en dos med ersättning, då blir det som en slags knockout-droppar nästan. Att du kan sova som en stock väldigt länge. Och det är inte bra för mjölkproduktionen, för då behöver man ju amma ofta, som jag sa tidigare. Men när barnet är kanske ett par månader, så kommer det här inte att hända på samma sätt. Och det kommer inte göra att det sover mer sammanhängande. Utan det enklaste vad gäller sömnen är om man kan ha sitt barn nära sig och ligga ner och amma utan att behöva tända så mycket.
Okej. Okay. Det är ändå många som vill ge den där flaskan på natten så att pappan också kan få vara med, eller partnern eller vem det är. Och delta i matningen av barnet.
Och då är ju det, där är ju många saker på en gång. Vems behov är det man tillfredsställer där? Och vems, handlar det om att man vill mata, alltså... Är det bara för att partner ska vara delaktig, så, men alltså kom igen, ni ska ha hemmaboende barn till de tar studenten, ni kommer att hinna vara med dem. Och varför blanda in flaska om man nu tvunget vill det? Alltså även en man kan amma med något som heter tillmatningssätt och ha urpumpad mjölk i en flaska och så en lång tunn slang som är tejpad på bröstvårtan, och så får barnet mjölk när den suger på bröstvårtan. Och även män kan ju få mjölk, så är det handlar om, så varsågoda och amma.
Män kan få mjölk, säger du? Jag gapar lite, vad menar du där?
Alltså innanför bröstvårtorna så sitter det mjölkgångar, och även på män. På kvinnor tillväxer de ju först i puberteten och sen under graviditeten och sen under amning. Men det finns alltså rudimentära, det finns lite mjölkgångar på män också, och det finns män som ammar.
Den var helt ny för mig, måste jag säga.
Så det liksom, är det skydda amningen, så fine. Men är det bara för att liksom du ska... är det så att du stör amningen och liksom att du som man märker att du pockar på och vill ta över och hävda någon slags manlig företrädesrätt, så liksom håll tillbaka lite. Det kommer en tid. Sen när man får fler barn så är det ofta så att bebisen är med mamman och det äldre syskonet är med pappan mer.
Precis. Så den tiden kommer, menar du?
Den tiden kommer. Och andra familjer löser med att pappan tar alla blöjorna.
Precis, för att stärka anknytningen på det viset.
Ja. Ofta är pappan fysiskt starkare, kanske klarar att bära ett oroligt barn fram och tillbaka på golvet på nätterna bättre.
Så de kan få den anknytningen till pappan eller partnern ändå?
Ja.
Okej. Du, jag tänker att vi går vidare till nästa fråga. Jag tänker om du har några avslutande tips till de som är gravida nu och snart ska börja amma. Vad ska man tänka på?
Skaffa kunskap. Det finns böcker, det finns poddar, det finns föreningen Amningshjälpen, det finns sidor på internet, så att du vet vad det är. Känn på dina bröst, titta och känn på dina bröst. I slutet på graviditeten kan man pressa ut lite råmjölk. Och sen så blir det ju då fritt blås, som sagt, när moderkakan lämnar kroppen. Men vad gör dig van vid att hantera dina bröst? Känn hur de känns, och känn hur mjölkgångarna känns innanför huden där. Skriv i förlossningsbrevet: jag vill amma, jag vill vara tillsammans med min bebis. Jag vill ha min bebis på min bröstkorg efter förlossning. Kanske till och med även om det blir kejsarsnitt, om man är vaken. Annars kanske man säger att annars får de vara med min partner, om det finns en sån. Läs på om tillräckligt stort tag och amma på barnets begäran. Och ta ingen skit. Det är nästan mitt viktigaste råd.
Ta ingen skit, och tänk på att det är en dygnet runt verksamhet där i början.
Ja.
Det kan man också skicka med.
Ja. Det är slit i början, och då det får man ju känna efter själv hur mycket man orkar, och det är olika för alla hur jobbigt det känns och hur utsatt man själv känner, om man hänger kvar i det för att man är motiverad eller om man tycker att nej, det går inte. Kan man lägga ner amningen, men sen kan man faktiskt prova igen efter några veckor eller efter en månad. Man kan hobbyamma. Bara när man känner för det lite grann, för att det är kul. Det finns många sorter.
Ja, du, stort tack Marit för att du ville gästa oss idag och prata om amning. Det har varit helt fantastiskt att få ha det här och få höra på all din kunskap.
Ja, det har varit jätteroligt att få vara med.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt. Jag som leder Babyhjälp-podden heter Valerie Berard. Glöm inte att prenumerera på vår podd så att ni inte missar något avsnitt. Och gilla oss också gärna på Facebook för uppdateringar om våra kommande avsnitt. Ha en skön onsdag och ta hand om er.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.